Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
...345 är verkligen adressen för ett sporthus.
Ja, vårt avsnitt denna vecka, jag stämmer.
Ja, men nu pratar jag om gatuadressen. 345, eller 345 Park Avenue på Manhattan i New York.
Vad är det som ligger där då?
Men det är huvudkontoret för NFL, den amerikanska fotbollsligan. Och inte långt därifrån ligger Rockefeller Center, skyskrapskomplexet. Med ett annat sportkopplat huvudkontor, nämligen tv-bolaget NBC som äger OS-rättigheterna i USA.
Men då passar väl att jag hänger på med det här då. 345 touchdowns är rekordet i NFL från en quarterback under ett enskilt årtionde. Årtionde, lägg märke till det. Det var Drew Brees i New Orleans Saints som lyckades med det.
345 är också text-tv-sidan för Superettan-tabellen. Hur ser den ut just nu?
Jo du, efter tre omgångar toppas serien av AFC Eskilstuna före nykomlingen IFK Skövde. Spännande.
Ännu mer fotboll. 345 gula kort är rekordet under ett VM. Det var i Tyskland 2006. Tre av de här 345 varningarna ådrog sig Kroatiens Josip Simunic i samma match.
Samma match?
Ja visst, innan han blev utvisad. Och det var efter att domaren Graham Paul helt enkelt inte hade haft koll på matematiken. 1, 2, 3.
Just det, där kommer jag ihåg. Det där var en oavgjord gruppspelsmatch mot Australien om jag minns rätt. Och man undrar ju vad övriga domare i teamet gjorde och reagerade när det här hände.
Dessutom var det så att FIFA försökte dölja misstaget efteråt. De gick helt enkelt in i datasystemet och raderade en av varningarna. Stor skandal! Jag var på plats nämligen och kommenterade den där matchen från tv-bild på huvudkontoret i München. Men missen blev hur som helst det sista vi såg från Graham Paul ifrån den här internationella landslagsscenen. Överhuvudtaget faktiskt.
345 mål gjorde min största fotbollsidol Diego Armando Maradona totalt under sin klubb- och landslagskarriär. Det här innebär ungefär ett mål varannan match sett under hela karriären. Det är någonting det.
345 som 3,45 på 1500 meter. Det var världsrekorden på löpningens blå band från två svenskar på 40-talet. Först Gunder Häggs 3,45,8 på Stockholmsstadion och sen rivalen Arne Anderssons 3,45 blankt på Slottsskogsvallen.
Arenan som väl du har kärleksbombat va Tommy? I vilket avsnitt kan det vara?
Ja, det stämmer. Slottsskogsvallen. Det var ju alltså, det var tidigt. Jag tror att 63-an. Hösten 2016 och du och nu apropå Maradona där Jens, en favoritkärleksbombning, en av våra som du gjorde i avsnitt 273 vill jag också rekommendera. Det är ju verkligen ett historiskt viktigt fotbollsdokument det som hände där i avsnitt 273.
Och idag ska vi ju kärleksbomba en annan internationell fotbollsspelare som precis som Diego Maradona har lämnat oss.
I detta avsnitt 345
med Jens Fjällström,
Lasse Granqvist
och Tommy Åström.
Intensiva tider. hockeyslutspel och allsvensk fotbollspremiäromgångar får man ju säga. Det är ju bort, liksom all, det tar ju två omgångar när alla lirar hemma. Oftast nästan, alltså de två härligaste omgångarna nästan på en säsong. Utom när sista avgörs alltihopa. Men för där är ju förväntningarna, ska vi få lite svar då så att säga. Och den här anhopningen av människor som kommer tidigt på säsongen. Champions League-fotbollen har också kommit längre.
Ja men alltså ditt reseschema, Lasse, slår ju vårt. Vi håller ju på med Malmö och sånt där. Det är inte så besvärligt. Men du hade ju alltså Madrid, Luleå och Göteborg där. Back to back to back to back to back to back to back.
Och en fara för att resa från Sverige. Därför att Arlanda flygplats är icke-fungerande. Dels är ju alla som saknar pass och det här. Det är ju polismyndigheten och de delarna där vi varit med om. Men sen har de ju inte ordning. Det är enorma köer. Så man måste ju vara... Det är oro alltså. Det är direkt oro. Hur tidigt måste jag vara på flygplatsen bara för en inrikesresa? För de har ju lyckats lägga inrikes- och utrikesflyg på samma terminal. Så att som jag ska till Luleå vill jag absolut inte hålla på och med de som ska iväg på någon längre charterresa och är liksom taggade och står och väntar med simglasögonen i pannan och så vidare. Va? Och så ska jag ska till Luleå på hockey liksom, men det är ju samma grundförutsättningar. Va?
Alltså det är märkligt, för när jag och de här resorna har jag åkt, inte människa i säkerhetskontrollen.
Nej, jag gratulerar dig.
Det är på, men på lösningen... sällskapsresan när hon har köpt sin biljett för 500 kronor.
Ja, just det. Ja. Ja.
Kallar ni det här varmiddag?
Det är vad som serveras som god dag, ja.
Ja, när jag flyger reguljärt ser det inte ut så här. Ja, jag har inte fått resan gratis. Jag betalar 3000 för den. Eller hur?
3000? Vad är det värsta? Jag betalar bara 995 för min. Det var en sån här sista minuten resa.
Ja, det fattades bara det.
Det är den känslan du har nu.
Jo, men alltså det är ju så. Och lösningen för Champions League-resan är ju att hitta något flygbolag som flyger från Terminal 2. Därför att där är det lugnare, va? Och det beror ju helt enkelt på att det är färre som reser därifrån. Så då klarar man sig iväg, va? Vi klarar det. Jag ringer back och säger, det är Terminal 2, det är Terminal 2! Vi kommer klara det! Vi kommer klara det! Vi kommer kunna lämna Sverige! Herregud, alltså.
Men ska vi ta lite om själva idrotten också?
Ja, sen kommer man iväg och då är den stora utmaningen avklarad.
Ja, just det. Själva sändningen är bara en bisak.
Hockeyslutspelet. Pulserande såklart i det här läget av säsongen. Jag tror att den stora rubriken är satt redan i att Färjestad, som jag ska ju kommentera Rögle-Färjestad här i match 3. Den är just spelad kvällen före podden kommer ut. Ni vet hur det gick. Grattis. Jag har match 5 också. Vilket vid tillfälle för inspelning inte är säkert att det blir någon. Det står 2-0 i matchen nämligen. Färjestad är utropstecknet. De har klivit upp på en nivå som inte många hade räknat med. Även om man såg att det kommer kunna hända grejer i Färjestad. Jag flaggar ju för dem. Mm. Men inte på den här nivån ändå. Alltså, de är bättre än vad man kunde anta. Och ni vet, Jens som har varit i ett lag. Liksom, som, ni vet när ni får den här känslan av att alltihopa, alla delar som görs involverat i ett lag, det blir en sån extremt stark samhandling som man säger. Det vill säga man gör med automatik det bästa för laget hela tiden. Min kompis kommer lite fel, jag täcker upp. Ibland är det inte alltid så. Man säger att det är så, jag vet det, men det är inte alltid där. Men här ser man det så väl. Det är så otroligt sammansmort på något sätt. Och det är faktiskt lite imponerande måste jag säga. Och det har ju direkt med coachen att göra där. Vi pratade ju om det med Thomas Johansson här tidigare podd, va? Men så är det. Så de gör mycket saker rätt just nu.
Och rubrik Allsvenskan, Jens, vad skulle du sätta där?
Att nykomlingarna är ovanligt svaga är definitivt en rubrik, vilket kan länkas ihop med att Superettan förra året inte höll högsta kvalitet och därmed har de det kämpigt att komma in i det allsvenska tempot. Ska Norrköping bli förra årets Häcken, alltså ett lag som förväntas kunna ligga med högt upp och startar med resultatmässiga och stundtalsspelmässiga oroligheter på sin sida. Att Bayern och Blåvitt surfar fram, delvis med hjälp av ett lite enklare spelschema inledningsvis, men Blåvitt kommer att stöta på större vågor, men medan jag tror Hammarby kommer att leda efter, ja, bra många
kanske
omgångar in i Ja, jag tror faktiskt det. För de har ett fortsatt bra program, så de kommer att ligga med när man vänder, som man brukar säga, även om det inte gör det och tar uppehåll.
Jag vill lyfta en annan sak som vi aldrig får glömma bort. Vi måste komma ihåg det vecka för vecka, vi som älskar vår idrott.
Förläng passet ett år innan det går ut.
Ja. Och det är Bella Haak.
Isabel Haak, blok üzeri elinden vurdu Isabel Haak. Sayyadı ve Kupan Pasoça Brezilya. Gabi, iyi manşet getirdi Gabi. Isabel Haak. Isabel Haak. Üçüncü sayısını aldı o da. Ondan Hande. Buket Gürbay. Isabel Haak. Isabel. Isabel'in de beşinci sayısı olduğu ve servis.
Alltså det är så lätt att vi glömmer bort henne. Vi är inte en volleybollnation i dessa dagar, men hon är en av världens bästa spelare i en av världens största sporter. Vi har kärleksbombat henne tidigare och nybliven mästare i den turkiska toppklassligan och klar för Champions League-final.
Igen va?
Ja, igen. Nu i Italien om några veckor, eller någon vecka här bara. Och utnämnd till hela ligans bästa spelare.
Ja, det är strålande. Det är strålande på nivå som gör att det är... Vi får nästan säga fenomenalt. Men alltså det är bara applådera. Men det, jag tycker det, för oss här, som, du som lyssnar på Sporthus och vi som håller på här och gör det här tillsammans med dig. Alltså vi känner ju till det här. Och Magnus Gripenhammar som kärleksbombade har ju hjälpt oss att förstå storheten. Mm. Så att när vi nu läser om detta eller och ser bilderna och de här delarna, då tänker man ju bara att det är på den nivån vi vet om.
Ja, vi såg ju matcher också. Vi fick, eller båda ni såg ju också antal matcher när de var så duktiga i EM här i Sverige.
Jo, men det var hela tiden. Kan inte Bella serva? Nu måste Bella serva.
Kan vi inte rotera runt lite snabbare här?
Ja, visst. Den här jävla rotationssystemet kan vi ta bort. Varför de det för? Jag tycker det är bra, Tom, att du tror, därför att vi måste kunna ge en stående ovation under en löpande karriär också till en enastående idrottare, och det är det vi gör just nu. Och det är bra att vi blir påminna om det, därför att annars väntar man ju alltid tills det inte är någonting längre. Då börjar man tänka att det var ju rätt bra.
Kan vi inte göra som så att vi efter Champions League-finalen tar och samlar på oss lite internationella klipp, det vill säga hur ser volleybollvärlden på Isabella Haak. Mm. För vi har ju vårt svenska perspektiv där volleybollen som sport inte är så stor och kanske inte, eller får inte det utrymme som hon förtjänar med tanke på den idrott hon håller på med och på den nivå hon ligger. Och där var det rätt intressant att spegla in volleybollomvärldens syn på fenomenet.
Mm, jag tror det skulle vara nyttigt att få den... utblicken verkligen som du säger där igen. Så hon är ju jag ser henne som Sveriges främsta idrottskvinna just nu med tanke på konkurrensen i den sporten. Sverige har ju många duktiga idrottskvinnor, men vi måste sätta det i relation till sportens konkurrens, och där tycker jag att hon är nummer ett. Jag hoppas verkligen, och det som är häftigt också, det är att hon är född 99. Hon är ju som Duplantis och Alexander Isak, så att det är ju en lång härlig karriär framför henne om hon lyckas undvika skador och så vidare.
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Jag vet inte, det är ju bilar verkar ju vara min grej. Inte för att jag liksom har glömt bort eller tappat bort någon bil. Jag har ju bara cyklat rätt in igen. Så jag vet inte om jag tappar bort synfältet eller något i den stilen. Så
cyklar in i en bil?
Ja, jag lyckades med det. Jag skulle vara lite smart och gena över en fil. Och så ville man ju titta liksom åt vänster, och så hade en sån här regnkappa med stor kapuschong över huvudet, för det regnade, och så var jag tvungen att kolla mycket åt vänster där, och då såg jag inte vad som hände till höger, nämligen att bilen stannade, så jag bara brakade rätt in i baken på den, och så är det nästan som horn vid mitt styre som tog i bakändan på den här lilla kombin. Så jag rullade fram där till föraren där, som drog på stora artilleriet. Hon var skitförbannad, med all rätt för all del. Och trodde väl att jag skulle försöka slinka undan det där. Men jag sa bara, lugn, lugn, lugn. Det finns bara en skyldig här och det är jag. Kör fram dit så gör vi upp. Nej, men det blev väl ingenting, sa hon. Dessvärre. En fet buckla och en rejäl skrapa. Det där tar mig faktiskt till en liknande historia med Niklas Holmgren. Mm. Vi hade varit och kommenterat i Liverpool. Är på väg med en taxi. Lasse, ser det framför dig, England. Och så ser han så, när man ska köra, taxi ska köra in till hotellet, så är det en sån här boom där antagligen tillkommer en avgift om taxichauffören ska köra in. Så taxichauffören vill inte köra in där utan vill släppa oss just utanför den här boomen. Och i samma veva som Niklas öppnar upp sin sidodörr så kommer en bil som försöker liksom klämma sig förbi där för att köra fram till den här boomen och genom den här boomen. Och i härlig slow motion plockar den här bilen Holmgrens dörr, som bara liksom böjer sig 180 grader och pekar framåt istället för bakåt. Och den här taxichauffören blir ju helt förstörd. Han blir helt förstörd. Men ut ur bilen som har kört och tagit med sig den här dörren. För där, vi klev ju ut och tänkte, det här går nog att klämma igen den här dörren. Men det gjorde det ju inte. Den stod ju liksom böjd som ett C liksom. Men ut ur den här bilen kliver en kvinna som är helt cool. Och bara går fram och säger, it's just a piece of metal.
Underbar inställning.
Hon säger det på betydligt bättre och liksom härlig klingande engelska. Men jag tänkte faktiskt det likadant när jag cyklade in i den här bilen liksom. Ingen skadad, det är bara lite metall. Så jag lämnar mina uppgifter och gör rätt för mig.
Det är skönt att lära sig livets resa på det där påtagliga sättet, va? Nämligen varit med om någon liknande situation som gjort sånt intryck. Troligtvis gjorde på både dig och Holmgren liksom, som slog upp ögonen och tänkte, vad händer här? För det här skådespelet fick ni ju precis framför er. Jo. Och då var det den avväpnande kommentaren. Liksom det.
Det är, ja, det.
Fjällströms fotboll.
Jag har slagits av en sak. Vadå?
Ja, precis. Vi tänkte på vad det är nu, vad han cyklat in i nu.
Vi checkade ut den nu. Ja.
Jag har gått iväg och hämtat kaffe. Ja,
du slogs av en baklucka, förstod vi, eller om det var styret som tog smällen. Men du har uppenbarligen fått en annan indikation här.
Ja, men kopplat till allsvenskan och fotbollen där. Att 36 är nya 26. Vad tänker ni då?
Tänker du på ålder, eller?
Alldeles riktigt.
Alltså en spelares ålder.
Ja, just alltså tidigare var man ju livrädd för spelare som kom upp över 30 års ålder och liksom 32, nej, men då är det bara vara slutet på karriären, definitivt fundera på vad du ska göra härnäst. 34, nej, det är ett enstaka undantag som håller på längre än det. Och nu så har vi liksom ett gäng 36-åringar som är ute där och spelar fotboll som om de var i sin prime. Lite överdrivet, men märkåldern. Vi har Toivonen som kommer tillbaka från en korsbandsskada. Alltså vid 35 års ålder en korsbandsskada så brukar det vara game over. Karriären är över. Här kommer han tillbaka. Det Toivonen fyller förvisso 36 under det här året och struttar omkring som en ungdom där ute. Marcus Berg dominerar och briljerar och är också inne på sitt 36:e år. Vi har Radetinat som ju har varit Djurgårdens genomgående bästa spelare de senaste åren, kan man väl nästan säga, om någon ska ha den. Magnus Eriksson såklart. Romario i Kalmar känns fortfarande som en ungdom men är 36 år. David Löfqvist betydelse för Mjällby, fortsatt jätteviktig, 36 år. Så 36 har blivit nya 26. Hur ser det ut på hockeysidan, Lasse?
Ja, Joel Lundqvist håller ju på fortfarande. Han är väl 62-63 där någonstans.
Ja, han är född i mars 82.
Ja, det stämmer. 2 mars 82, han och Henrik. Kanske slutspelets, en av de slutspels främsta är ju Sami Leppistö, finsk back, var i Nordamerika, landslags. Men alltså, ligger ju där 36-37. Dels att spelarna är i mitten på 30 eller mera, bidragande, betydande, avgörande. Det tycker jag det är en ganska fet stil i den rubriken, tycker jag. Likaså med Joel Lundqvist, och för att ta det exemplet, som liksom driver delar av ett slutspel. Mycket handlar ju om vad han gör och inte gör, och han har sitt lag Frölunda, men också en del av hela SM-slutspelet blir ju fokus för en sån spelare. Och det är en annan sak som jag tycker är skön. Ofta när det har blivit så att du har kommit och varit med om en del och fått distans, och du har perspektiv och du har bredd och djup i din resonemang, då blir du mycket trevligare att snacka med. Nej, men alltså Joel Lundqvist, han har inte alls varit otrevlig tidigare. Men en intervju med honom nu, han är ju liksom på... Jag var uppe i Luleå på match 1 i serien mellan Luleå och Frölunda, som spelade semifinal i SM-slutspelet 22. Och gjorde intervju med... Och då sa jag, vad säger om första perioden? Jag tror jag efter första. Och då pratade han 30-35 sekunder. Och det var klockrent. Liksom. Analysen vad det var, och alltså innehållet. Och man kände att det här är ju... Som du brukar säga, Tommy, man intervjuar en spelare, kan man känna om det blir en expert eller inte.
Ja, så är det faktiskt.
Så det var verkligen så med Joel. Och sen tänkte jag så här, när de där 35... Det finns ju inget mer. Vad ska jag fråga honom om nu? Han har ju sagt allt. Så jag sa, tack då. Eller vi ses till andra eller sånt där. Och han bara, jaha, har du inga fler frågor? Ungefär som att jag är här, nu har tid, vi kör. Mm. Efter matchen intervjuade utav Petter Rönnqvist på isen. Och Petter sa, ja, då 1-0 i serien till er. Ja, tack så bra Petter, och glad påsk. För det här var på långfredag. Men alltså, när han åkte iväg liksom, så blev det så här, glad påsk. Så blev det. Så det liksom, och jag tycker det där blir en känsla att vara avslappnad i stunder av yttersta elitidrott. För det ska vi ha klart för oss att det handlar om. Så det tycker jag är en egenskap hos de som har lite rutin.
Det som är, vad som man kallar det, summan av kardemumman, tycker jag är att livslängden har blivit bättre. Eller lättare sagt, livslängden har blivit längre. Och jag kopplar samman det med spelare nu har ett professionellare levnadssätt, och att också klubbar har blivit duktigare på att individualisera träningen och träningsupplägget beroende på var du befinner dig i din karriär, vilket leder till en längre livslängd. Och självfallet är det så att du tjänar väldigt bra på din idrott, så funderar inte spelare i så stor utsträckning på okej, jag borde nog skola om mig till det som kommer näst i min karriär, utan istället förläng den så länge som det bara är möjligt. Och som du beskriver, Lasse, egentligen så är ju erfarenheten en tillgång där man njuter mer av det som sker och dela med sig av den. Exakt. Erfarenhetsbank som man har, vilket innebär att även spelare i omgivningen också får ta del av klokskap.
Just den här individualiserade träningen, den, att det här ens är möjligt, för jag tror kanske många även förr hade velat spela längre, men det var inte möjligt rent fysiskt. Jag vet inte, du på din tid, Jens, liksom att alla körde väl tillsammans hela tiden. Vi kör tillsammans. Ja. Punkt slut. Inte så mycket enskild träning, men ska man få en 35-åring att förlänga sin karriär, så handlar det om att kika på småskavanker, extra återhämtning och individuella idrott. Och jag som pysslar mycket med friidrott, det här är självklart. Man tränar ju inte likadant med en 23-åring som en 33-årig löpare, utan det är ju givetvis helt olika upplägg. Helt olika upplägg. För att du ska få den här 33-åringen att få ut det som den kan göra ifrån sin kropp.
Ja, och det hänger i varje fall i fotbollens värld ihop med ökade tränarstaber, bättre, alltså specialister inom olika områden som har de både kunskap och resurser att kunna göra den här individualiseringen. Jag tror individuella idrottare i stor utsträckning tvingas under sin karriär att lära sig det här själva och blir därför duktigare på att ta vara på
sin... Ta ansvar för det själva, så att säga.
Just det.
Mm. Nej, men så det vet jag, Miro Sala då, som ju återkommande med i sporthuset, han är ju fystränare och har varit friidrottstränare, och han har ju häpnat över det när han har haft hand om hockeyspelare som har kommit från olika elitlag också, hur de vittnar om hur väldigt likt alla kör. Men det är klart, det är som du säger, det krävs ju resurser för att...
Resurser och kunskap.
Högt i tak i sporthuset.
En av mina bästa vänner heter Sören. Ja, du vet mycket väl vem det är, Lasse.
Nej, men han arbetade ju ett helt yrkesliv med att hjälpa andra,
ja,
i form av brandförsvaret.
Han är en legend i Stockholms brandförsvar, var det någon som sa till dig någon gång. Men det var länge sedan han gick i pension, nu är han 76 år, han älskar att gå på fotboll. Han fick biljetter till en allsvensk match häromdagen här i Stockholm. Och jag ringde honom efteråt och då frågade jag, hur var matchen? Ja, jättebra match, bra platser. Men det var en grej som var problem, sa han. Vad var det då då? Det satt två gubbar framför, de kan ha varit i 60-årsåldern. Och från minut ett under 90 minuter så skrek de könsord till domaren. Och det är alltså 60-åriga män som sitter där och skriker. Och det förstörde mycket av upplevelsen, sa Sören. Och jag ångrar mig, sa han. Ja, vad är det du ångrar? Att jag inte sa åt dem. Och det var samma match som det här hände i vår studio på Discovery efter matchen.
Hemskt att säga, men det är den sämsta dominsatsen som jag upplevt i Allsvenskan.
Vi hade ju bland annat en straffsituation. Vi, ja, kanske ska ta den på en gång.
Det är liksom bara toppen på isberget, känns det. Jag tycker det var otroligt mycket åt båda håll som var dåligt.
Här, nu får du se den på bild också. Vad tänker du?
Nej, men att det är en jävligt bra tackling. Han tar ju bollen utanför straffområdet dessutom. Så att, ja, det är hemskt tycker jag.
Kim Bergstrand är rasande på domarinsatsen efter att Djurgården har vunnit mot IFK Norrköping. Observera, vunnit. Det första han säger är att det är den sämsta insatsen i Allsvenskan genom alla tider ifrån en domare. Och då ska vi veta att Kim Bergstrand, han har ju varit spelare på högsta nivå i decennier och likaså tränare. Och det här tycker jag är, och det gäller inte bara Bergstrand utan det gäller i hockeyslutspelet nu, det gäller i allsvenskan fotboll från andra håll också, att det är ansvarslöst. Det är alltså klubbföreträdare som går ut på det här sättet och skapar ett klimat som gör att Sörens bänkgrannar där, de här 60-åringarna, får mandat att sitta och skrika på domaren hela matchen och skrika könsord.
Mm.
Bergstrands uttalande här är ju såklart fullkomligt oproportionerligt. Och det är precis det faktiskt som Stefan Johannesson, Svenska fotbollsförbundets domarchef, sa också i intervju efteråt här. Att ja, okej, det här var inte straff. Men domarna är väldigt vana att få kritik och det tillhör vårt yrke att få kritik. Men proportionerna måste vara till det som har hänt under matchen. Med tanke på det klimat som vi har i samhället nu också. Med sociala medier, med ett väldigt drevigt samhälle och med mycket hat och hot. Och därför tycker jag att klubbar bör agera när man har klubbföreträdare som går ut på det här sättet och säger att det här går vi inte med på. Det är inte okej. Och det gäller, jag såg AIK-spelaren Milosevic, han gjorde sig skratt-emojis på Twitter efter att det var domarinsatsen i Svenska Cupen när AIK blev utslaget. Det är samma sak där. Och det här är jag otroligt besvärad av. Och jag fick ihop hela bilden, tyckte jag, efter samtalet med Sören.
Oproportionerligt var ordet. Lägger man ihop ett och ett så förstår man ju att det har irritation från Kim Bergstrand har, och kanske även andra har samlats på hög. Och så sedan så blir det en markering. Men oproportionerlig är markeringen. Och dessutom dialog viktigt, offentlig uthängning av varandra och enskilda är inte vägen att gå.
De som försvarar det här, de hamnar ofta, det vill säga uppträdandet eller sättet att agera här från tränaren som du tar som ett exempel här. Men alltså, eller även på läktarplats. Men de som försvarar det här, de pratar ju ofta om känslor. Ungefär som att, och det används hela tiden för att försvara uppträdanden som går utöver vad man så att säga står i regelboken eller vad man kan anse gott uppförande eller hyfs. Då är det känslor. Och de här personerna som sitter framför Sören då, din och min ålder, Jens. Va? Mm. Ja, visst. Mm. De löser en biljett och det kanske är, sitter och surrar som vi. Så, här, så går de in och så börjar matchen och sen beter de sig på det sättet som beskrivs här med könsord och sitter och skriker på domaren och har sig och så vidare. Sen är matchen slut och reser de så kanske de går därifrån och går hem till den ena som bor nära arenan och tar en fika och snackar om lite andra grejer och hur det är på jobb. Och så är det inget mer, va? Så att frikortet till att bete sig annorlunda, eller vad jag ska säga, går under fliken känslor. Det är samma sak. Jag var i Madrid på Champions League-matchen och det är ju en spelare som har blivit fälld, anses filma och rulla in på planen och för att få ännu längre fördröjning, för att få tiden att gå, maskning och alltihopa där, och det blir oerhört irriterat. De går fram och knuffar på varandra, rycker varandra i håret till och med. Ja visst, jättearga, och de står... Och en spelare får ett rött kort till slut, andra varningen, och när han ska lämnas går han fram och rycker domaren i armen och han sparkar på saker på vägen ut och vägrar gå därifrån, står kvar på planen precis vid gränsen till spelartunneln. Alltså upprepade förseelser som ska rendera enligt regelboken ytterligare bestraffning. Du får inte rycka i armen i domaren, du får inte bete dig illa på vägen ut från planen och sparka på grejer, du måste lämna, gå till omklädningsrummet mer eller mindre i alla fall, inte vara kvar så att du kan påverka någonting vid spelplanen. Och då förklaras det här med att ja, men det är ju känslor. Det här är ju det underbara, det är ju känslor.
Alltså som måste tillåtas.
Som måste tillåtas. Atletico Madrid-spelarna står, jag räknade dem, 7 stycken utanför. Inte bara så att de reser sig upp från spelarbåt. Det är bara en som får stå upp i det tekniska området i fotboll. Och jag vill veta under vilken flik i regelboken det står tidigare angivna beskrivningar av regler gäller inte om man kan åberopa och använda sig av begreppet känslor. Då får du uppträda hur fan du vill. Det finns inte. Och det menar jag är hela delen i det här. Det är självklart nu, innan ni rasar här och börjar skicka massa meddelanden till mig, det är självklart att det ska få vara känsligt. Jag ställer ju självklart upp på det. Därför att det är uppretat och man försvarar sig själv och det är, de maskar och vi vill vidare och det är 80 000 som skriker på arenan och det är liksom uppeldat som bara den. Men någonstans måste det ju gå en gräns.
Men apropå uppträdande så... tycker jag att det är viktigt att ledare och spelare, och jag vet inte vad, det här med klubbens ansvar, och Victor Edvardsen gick ut och sa så här: det är också oproportionerligt, det är varje match, sa Edvardsen, är det så jävla dålig nivå av domarna på den här nivån, de får snäppa upp det, allsvenskan är en het serie, då måste domarna också vara på samma nivå. Johannesson tycker jag svarar bra, för han sa så här: det är ju inte så att vi har världens bästa liga på spelarsidan heller.
Det sker fel i varje match. Men det gör det ju i spelares aktioner, i tränares aktioner och i domares aktioner. Och de felen får man lära sig att acceptera. Domarna är ju inte sämre i allsvenskan än vad allsvenskan är sett till ett internationellt perspektiv. Det finns... säkerligen om vi hade bott i andra länder långt värre grejer och domarskap. Däremot så kan man säga att vi saknar en domare på toppnivå, absoluta toppnivå, för det har vi haft tidigare. Vi har haft domare som har varit i världsklass. Vi kan inte hävda att allsvenskan, även om vi älskar den, att fotbollen som spelas där är världsklass. Men vi har haft tidigare domare som har varit på den nivån. Och det innebär också att det finns ingen som lyfter taket för de andra allsvenska domarna att förstå att de kan också nå den nivån. De kan också nå en högre höjd. Och det tror jag leder till ett kollektivt självförtroende som är lägre än vad det har varit tidigare.
Ja, och jag tycker vi ska granska domarna och peka på absolut. De problem som finns. För det finns problem i allsvenskan i fotboll och i ishockeyn i SHL. Jag hade det för ett tag sedan också. Det är att alla säger varje år, domarna är sämre än någonsin. Vikegård eller någonting, vi stänger av de här domarna resten av säsongen och så vidare. Det är inte sättet att få ordning på det. Alltså den typen av uttalanden. Det skapar hets och stress och hat och hot i systemet. Som leder ut på läktarplats. Och det är det som jag blir faktiskt upprörd på.
Exemplet här som du har på Djurgårdsrönen Kim Bergstrand som säger så detta. Det avgörande är ju vilken värdegrund. Och jag vill utveckla det här nu innan ni börjar sucka bara för jag säger värdegrund. Men vilken värdegrund har klubben, hans arbetsgivare? Och den sätter föreningen. Föreningen bestämmer att de som finns, eller arbetsplatsen bestämmer, de som är här, vi jobbar efter den här förutsättningen. Vi jobbar med de här ingångsvärdena, så här ska vi uppträda, det här är vår etikett och kod. En klubb i Allsvenskan bör rimligen ha, vi går inte officiellt ut och kritiserar domarna, just med tanke på att det drar igång hetsen mot domarna, det drar igång sociala mediedelar och annat. En sak inne på arenan där ju alla försöker sätta press på domarna och döma en straff till hemmalaget eller vad det nu är för någonting, va? Man ser att det kan bli ett andra gult och ett rött på motståndaren och skriker alla lite extra. Jag säger inte att det inte är tillåtet, men däremot i den externa kommunikationen måste varje klubb ha sin värdegrund. Du kan inte ha spelare, tycker jag, som sitter och skickar emojis eller vad det nu är om en domarinsats i efterhand, som du nämnde, Milosevic och AIK. Och jag anser att det ska vara en grundläggande förutsättning för en fungerande arbetsplats och ha en gemensam värdegrund som respekterar andra människor. Det innebär sluta snacka om domaren. Däremot innebär det inte att Bosse Andersson som sportchef tar kontakt med Stefan Johannesson efteråt och säger, du, den här straffen vi hade och de här grejerna, kan vi inte snacka om det här? Vi är inte riktigt glada med hur det funkar just nu. Och Stefan Johannesson ska då också, eftersom värdegrunden på fotbollförbundet och i ansvar hos ansvariga där ska vara, vi lyssnar på inkommande samtal och argument, vi tar del av det och vi har en dialog. Då ska han såklart välkomna det också. Och inte få den här situationen att de är ute och gafflar med varann i media. Det är inte fallet när det står någon tränare efteråt och pekar och säger att det är hemskt att säga. Det är mycket annat som är hemskt att säga. Och som inte behöver riktas på det sättet mot de som dömer.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Vi finns på Twitter, @sporthuset. Vi finns på Instagram, Sporthuset podcast, och det heter också vår hemsida. Tack för alla inskick vad det gäller starten här. Håkan Ottosson, Mats Jonsson, Daniel Torbjörnsson, Jörgen Eksvärd, Pia Hagby, Björn Lundberg, Åsa Johansson nådde fram till programstarten. Och apropå det här med domare, så har det också kommit en fråga om maskning från Emil Malmfors. Och ifrån Roland Lindgren Hammarström, också i det ämnet. Och då kan vi ta direkt, Lasse, för Roland tittade på er sändning ifrån Manchester City mot Atletico Madrid, eller tvärtom, Madrid på hemmaplan ju. I den matchen som
Stadio Metropolitano.
Ja, i den matchen som du kommenterade.
Får jag bara säga, vilken fröjd efter matchen. Packa ihop grejerna och gå. Vi kanske lämnade vår kommentatorsposition, Hasse Backo och jag, inom 10 minuter. Det var ju fullt, va? 70 000 var det där. Men hur mycket folk som helst. Och så gick vi ner till tunnelbanan och sa, hur ska det här gå? Tunnelbanetåg, jag vet inte hur många, måste tagit 2000 pers alltså, eller mer. In, stäng dörrarna, åk. Nästa tåg fram, in, stäng dörrarna, åk. Och vi bara, vad händer? Det tog oss inte ens 10 minuter från det att vi gick in i tunnelbanestationen tills vi var på rull och bara på väg iväg. Och då sa vi samtidigt till varandra, vi tittade på varandra, alltså, och så sa vi, friends.
Eller Arlanda.
Ja, det går om förutsättningarna ges.
Det var ju Atletico som uppförde till, va?
Och att första matchen slutar 1-0 till City, den andra står 0-0 när vi kommer upp till att det här händer, så Atletico måste ju göra mål. Och City försöker ta undan speltid
i den här matchen, och ni var på rätt rejält i sändningen. Men det som han skriver också är att inget snack om favoriseringen utav Manchester Citys maskningar ifrån just domaren. Så där kommer en ny domarkommentar, att det är maskades. Var det någonting som du tänkte på uppenbart den här matchen? För menar, annars är ju det en del utav världsfotbollen överlag, att det maskas hejvilt.
Ja, ja. Nej, men han, det var en av dem, kunde inte kasta inkast. Han tog ju inte upp bollen. När han tog upp bollen tappade han den.
Ja. Vad sa men, ni då?
Att domaren gjorde rätt som varnade honom.
Ja.
Okay.
Så att han stävjade vissa av de grejerna då?
Ja, det gjorde han ju. Men, alltså, ja. Sådär, nej, men den där invändningen är ju korrekt. Mm. Han har ju alldeles rätt. Favoriseringen tycker jag.
Men han menar att du inte stävjar att domaren...
Ja, men det gjorde han ju bitvis. Men alltså, det där är ju, hade situationen varit en omvänd, att Manchester City jagade och var tvungen att göra mål, och Atletico Madrid hade ju då maskat. Atletico Madrid hade ju då tagit tid på sig. Till jubel av publiken då, som tycker att det är helt rätt. Det där är ju en av fotbollens genetiska förutsättningar.
Exakt.
Att du ska försöka maska. Och om man då säger att om du maskar är det fusk, så är en genetisk förutsättning att fusk är lite grann okej. Okay. Därför att domaren kommer inte lägga till exakt så mycket som maskas bort i tid. Så det här är en genetisk förutsättning. Exakt. I fotboll som inte har med klubb att göra.
Nej, och därför så svarade jag nästan exakt så till honom i det mejl jag svarade, nämligen att alltså, tidsspill och maskningar som vi har tagit upp i Sporthuset i flera tillfällen, det är ju faktiskt blivit en del av den internationella fotbollens vardag. Och då är frågan vad man kan göra. Och Jens, vad tror du om den här? Vi har varit på bandyn tidigare. Det här är då från Emil. Där är det så att frislag alltså går över till motståndaren om man inte slår ett frislag inom 5 sekunder. över till motståndaren. Och som används ofta i slutet av matcherna för att motverka maskning. Tror ni att detta skulle fungera även i fotbollen?
Ja. Jag tror till exempel att om vi tar hela inkastproblematiken, bottnar ju att det finns ju egentligen ingen speciell tid satt. Men här finns ju ingen tid, vilket innebär att de här långa inkasten när en vänsterback springer högt upp på högra sidan för att kasta är enligt reglerna tillåten. Så någonting behöver man ju göra för att ta ner tiden och få mer fotboll spelad och mindre sekunder förlorade. Jag tycker handbollen visar ju att det också går. Så att det är väl snarare att hitta nivån, om det ska vara 5 sekunder eller om det ska vara 10 sekunder eller vad det nu ska vara.
Jag tycker mejlet som kom in visar också att det är känslor. Och så här, och det tycker jag ju är bra. Jag invände ju förut att det används som en flik i regelboken för att ursäkta övertramp. Det här är ju precis så här, när man sitter och tittar så blir man ju, rycks man ju med på det här sättet och tycker att det är för jäkligt. Att det laget som maskar ska, får man uppfattningen, vinner en fördel av det.
Mm. Vi har fått in en fråga också från Peter Trobeck om idrotten och kriget. Och ni och Lasse senast var ju klara med vad ni tycker om svenska KL-spelare i landslaget, alltså ishockeyspelare, att det ska ifrågasättas om de ska ha rätt att spela i landslaget när de väljer att spela i Ryssland under pågående ryskt anfallskrig. Men varför hör man ingenting om Djurgårdens fotbollsmålvakt Alexander Vasjutin? Alltså Djurgården lånar ju honom av Sankt Petersburg och betalar ju då pengar till Gazprom som göder den ryska invasionen. Vi har ju tidigare berättat om de täta banden mellan Sankt Petersburg-laget och den ryska regimen. Varför tar inga journalister upp detta? Tacksam för svar. Och jag har kollat upp detta. Och då är det alltså så att Djurgården betalar inga pengar till Sankt Petersburg. För de här typen av lån görs ju på olika sätt. Och då är det så att i det här fallet så är lånet bara att man har tagit över Vasjutins lön. Så de pengar som betalas är till Vasjutin själv. Ingenting till Sankt Petersburg som klubb, men däremot vi tar över lönen helt och hållet för Vasjutin. Och det är skönt för Djurgården i det här läget att det ser ut på det sättet, för annars tycker jag Peter har helt rätt. Om det skulle vara så att det pågår löpande inbetalningar till Sankt Petersburg efter krigsutbrottet, så är ju det såklart, så skulle det vara helt fel.
Ja, men det går ju inte att göra affärer med Ryssland. Det är väl dessutom ett problem att få pengar överförda till ett konto i Ryssland.
Ja, precis.
Det är ju det som en tydlig del av sanktionerna handlar om. Däremot om du drar ett varv till och säger i det här fallet då att du har en rysk spelare, rysk medborgarskap som finns i en svensk klubb och som finns på svensk mark. Vad gäller där? Och där tycker jag, den tycker jag är det.
Och i alla andra ligor, vi har pratat om NHL till exempel.
Absolut, och då blir det en annan form. Det blir det lite mer komplext. Därför att det finns ju inga sanktioner som säger att ryska medborgare får inte finnas i till exempel inom ramen för Europeiska unionen. Det finns ju inte en gränskontroll som gör att är du rysk medborgare får du inte komma in. Och så därför är det inte lika självklart att i det här fallet en målvakt eller en spelare ska få finnas i en allsvensk klubb. Och att den allsvenska klubben då skulle terminera och avsluta det avtalet till följd av det ryska anfallskriget i Ukraina. Den är inte lika själv, men dit kan vi komma. Men resonemanget måste föras.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Kärleksbomba. Kärleksbomba.
Jag såg ju aldrig lappen senast. Jag var ju på annat håll. Men det var du som höll i den, Lasse. Den var ju specialdesignad av Filippa Åström.
Ja, just det. Den var snyggt skriven.
Var den? Har du kvar den eller? Jag har inte hittat den. Kastade ni den eller?
Ja, alltså till följd av att en dragen lapp inte ska kunna nedföras i tombolan en gång till. Det är ett regelverk det här. Och även om det är så att vår kärleksbombning upprör mycket känslor eller bidrar med mycket känslor, så finns det ingen flik som säger att vi bryter mot det. Utan en dragen lapp kastas. Och det var precis det som hände. Jag vet inte om Filippa hade velat ha den tillbaka.
Det tror jag faktiskt.
Ja, då har jag ett jobb att göra nere i sophanteringsberget här borta i Kålvik. Jag får åka dit och se om jag kan hinna fixa det. Hur kan det hjälpa mig? Det var en liten lapp, men den är gul!
Och då frågar de säkert till dig, vad stod det på den?
Det stod Danny Scharke, och det är en kärleksbombning som säkerligen får oss att reflektera.
Glòria als herois de l'Espanyol. 11 valents amb un sol cor. Aixeco la copa i així puc brindar pel temps passat i el que vindrà. Glòria als herois que ja no hi són, als que ara juguen i als que jugaran, a tots els que van deixar-se la pell per uns colors de llibertat. Na, 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 na.
La Liga-säsongen 2009-2010 är på väg att starta. Espanyol är på träningsläger i Italien. Efter måltiden gav tränaren Pochettino spelarna en stund ledigt och han rekommenderade en promenad i vackra Florens. Hans nyutnämnda lagkapten var inte upplagd för det utan bad lagläkaren om en huvudvärkstablett istället. Pochettino var snabbt framme vid sin kapten, en 26-åring som påminde honom väldigt mycket om honom själv. En spelskicklig mittback med naturliga ledaregenskaper, ett huvudspel som var magiskt. Amen. Ska du inte ta en promenad i Florens, en kopp kaffe, då kommer huvudvärken att försvinna. Men lagkaptenen svarade att han behövde vila. Han kände sig trött. Det var de sista orden mellan de två. Några timmar senare dog Dani Sciarke på hotellrummet på träningsanläggningen i Conversiano i Florens. Efter sig lämnade han ett lag i sorg, men framförallt sin fru i förtvivlan på andra sidan telefonlinan. Hon pratade med honom när det hela skedde. Hon var gravid i 7:e månaden med dottern Martina i magen. Dani Sciarke, siempre con nosotros. Du är med oss för alltid. Vi har alla sett det budskapet på ett vitt linne som Andres Iniesta sprang omkring med under sin landslagströja i VM-finalen 2010 i Sydafrika. Framför tvn i Barcelona satt Jessica Alvarez, Dani Sciarkes flickvän, som inte sett en fotbollsmatch sedan Dani Sciarkes död. I VM-finalens förlängning och i de sista skälvande minuterna avgör Iniesta med en halvvolley mot Holland 1-0, och jublande sliter han av sig sin matchtröja för att hylla sin bäste väns minne.
Iniesta klackar Navas och så finns han helt sopren för en stund centralt. Iniesta, men bollen kommer för sent. Andra bollen till Fabregas. Iniesta, jätteläge!
Iniesta, som befinner sig på toppen av sin karriär men som har mått botten sedan Dani Sciarkes bortgång, skapar i det här ögonblicket en förening och han skapar vändningen för sig själv. Han gjuter samman sitt spanska landslag, han enar en splittrad fotbollsnation och han skriver in Dani Sciarke i alla fotbollsälskares minne för alltid. Iniesta förblir en nationalidol, en hjälte, hyllad på varje spansk arena han kliver in på. För sitt avgörande mål i VM-finalen, för sättet han hedrar Dani Sciarke och för den medkännande, omtänksamma och ödmjuka person som alla upptäckt att Iniesta är bortom sitt blyga skal. Och med honom vid varje tillfälle som Iniesta går in på en arena eller kliver av planen utbytt inför stående ovationer var vännen Dani Sciarke med. Eller åtminstone minnet av Dani Sciarke. Du är alltid med oss.
Now it's Iniesta who gets just a 5-minute breather at the end, and another show of quality and a real show of appreciation here from the Espanyol fans, going back to the Harkane tributes, of course, that he played to the Espanyol man at the World Cup. Generous applause.
Gloria al Senyor de l'Espanyol que surt en el camp junts a guanyar un tros de cel que conqueriran el nou estadi de Cornellà.
Vad kände du, Jens, när du tog dig igenom det här materialet?
Ja, men till börja med liksom måljublet, den situationen där blir helt plötsligt satt i ett så mycket större sammanhang. Och det sammanhanget tycker jag är dels Iniesta, när man tar reda på lite mer om Iniesta och läser om det här och man läser om händelsen och vänskapen med Dani Xhárkiz, så förstår man också vilken otroligt fin och uppskattad människa som Iniesta är. Och det är den ena. Och han förlänger ju minnet av Dani Xhárkiz och gör honom odödlig på ett sätt med sitt agerande.
Mm.
Och det är det jag tycker blir liksom den kombinationen ihop blir så fin och berör mig så mycket. Sen är ju hela grejen med hur Dani Xhárkiz går bort. Det var ett hjärtfel. Men familj, fru med barn i magen och hela den delen skär ju igen. När man hör och så väldigt stark för mig i varje fall.
Mm. Livet som är så skört, det kan ändras från ett andetag till ett annat. Det skapar ju perspektiv. Precis som du säger, Jens, jag menar familjen och ett pågående telefonsamtal alltså.
Mm.
Tycker det skapar perspektiv också kring alltså vi behöver uppskatta livet, vi som lever i den fria demokratiska delen av världen behöver uppskatta vår vardag.
Mm. Och vi blir ju alla ihågkomna för den vi var och vad vi gjorde. Och då tycker jag att liksom, jag vet, Iniesta åkte ju mer eller mindre in i en depression själv när det här skedde, vilket också nog får Nej.
Det känns som att Iniesta är en av de mest omtyckta fotbollsspelaren sett över hela världen. Att oavsett klubbtillhörighet och så.
Mm.
Och det här har ju bidragit till det. Han spänner över nations- och klubbgränser. Jag tror inte det finns mycket, oavsett hur det har gått i matcher och så har det inte funnits mycket hat i den annars ganska hatisk fotbollsvärld mot Andres Iniesta.
Nej. Alltså prata med eller läs vad medspelare oavsett om det gäller landslag, Barcelona eller andra sammanhang, alla talar väl om honom, och det fanns många som han hade kunnat hylla i samband med det tillfället, men han valde att hylla Dani Xhárkiz.
Mm, det är fint att se, Jens, hur påverkad du är utav den här historien. Det är fint att se att du, jag tycker att det är härligt att det släpps fram också sådär, och Och just Iniesta, det är ju hans förtjänst att Dani Xarque var i kärlekspåsen. Mm. Mm. Annars hade ingen tänkt på Dani Xarque dessa dagar. Alltså jo, klart vissa, men alltså inte i den stora fotbollsvärlden. Så Iniesta är det som, snacka om att lyckas med att hedra en medmänniska.
Perspektiv. Det är bara kärlek som gäller
och
en enorm mängd lappar som garanterat har, jag tror faktiskt det har blandats i utfyllnadslappar här också, för att ja, det här är alltså, det kan vara ett lotteri sabotage som pågår.
Behovet av kärlek är så stort.
Det är så stort så att jag, och nu drar jag här. Ja, det blir en rosa lapp igen här. Det var det väl, eller var det en... Oj, här är det. Här är det.
Wow, nu ska vi se Rose Bowl.
Det är VM-finalarenan för fotboll 1994. Tillika den arena där Sverige nått en av sina enskilt största framgångar i fotbolls-VM-sammanhang på här sidan.
Matchen mot?
Det var nämligen Sverige-Bulgarien i bronsmatch.
Just det.
På The Rose Bowl.
Svart, snurra med Jankos och så härliga till. Nu är det kul att vara svensk.
Ja, exakt så var det faktiskt. Jajamän.
Svart, snurrar så det står härliga till med Jankos. Nu är det kul att vara svensk. Här kommer mer Sverige då. Det är Svart med en boll in mot Kenneth Andersson som kommer för. Vi kan flika boll i mål igen! 4-0!
Och äntligen får vi ett nytt rekord med 5 mål på en gubbe också, Kenneth Andersson.
Den 16 juli 1994 blev ju Sverige bronsmedaljörer i den där matchen mot Bulgarien, 4-0 Sverige. Och den 17 juli 1994 spelade Brasilien och Italien VM-finalen. Som inte innehöll en enda... Det var någon som ramlade ner i stolpen, tror jag, av en tillfällighet. I övrigt var det inte målchans på 120 minuter och så var det straffsparkar som avgjorde.
Men det som ska bli intressant att lära sig, det är lite mer om amerikanska kontexten på arenan också. Det här med bowl, då tänker man på Super Bowl och så vidare. Hur hänger det ihop? Mm.
The Rose Bowl, Pasadena, det är alltså Los Angeles, Kalifornien. Mm. Men Pasadena är ju en egen del utanför, tror jag. Nu ska jag låta det vara osam. Men jag har varit där onekligen.
Mm, ja, det kan man, det var ju riktigt... Jag älskade referatet.
Jag kommer ihåg, vi satt längst ut på kommentator. Det var en lång rad bara, eller två rader var det kanske då, men längs hela långsidan där. Och den enda platsen som var... Det var det, kan det ha varit Egypten också? För de satt nämligen med, det var så himla varmt i solen. Och vi satt längst ut, alla var i skugga utom vi, Ralf och jag. Jag var så otroligt solbränd när jag kom hem därifrån. Ja, det var då det tidtaget jag fått åka strömmer från friidrotts-VM 1991, det dog i displayen.
Har du strömmers tidtaget från Tokyo-VM 1991?
Seiko, det bara försvann, det bara smälte bort. Och mina pappersnoteringar som ju bara var med olika färgpennor, det bara...
Men finns det kvar Tokyo-uret där? Nej, det smälter.
Det kan det göra någonstans faktiskt. Ska jag inte utesluta.
Jag kommer över att leta lite eftermiddag.
Ja, du är välkommen.
Men innan det, supportersång. Vi ska ju stänga dagens avsnitt.
Ja.
Och jag har en fråga apropå den här supportersången. Den är alltså rekommenderad från Göran Söderqvist. Och det hänger ihop med hockeyslutspelet. Och då har jag en fråga till dig, Lasse. Mm-hmm. Har du träffat Lars-Arne Bergström?
Osten.
Bra, du förstod att det var det.
Osten. Jag snackade med han senast i januari. Han ringde mig efter att ha lyssnat på ett hockeyprogrammet som går varje lördag. Så hade det varit ett samtalsämne och en diskussion som Osten ville gnugga sina synpunkter och möta. Egentligen tror jag faktiskt Niklas Wikegårds. Men det får anstå.
Han kommer från Östermalm.
Jaha.
Det finns ju en del i Luleå som heter Östermalm.
Han
har ett hjärta som bultar för Luleå.
Alltså, säger du det?
Coach
1996 när Luleå har sitt hittills...
Ingen annan har någonsin gjort det.
Nej.
Ingen annan har coachat guld. Ingen annan har gjort hans jobb.
Nej.
Det här är alltså textraderna ur låten.
Jaha,
som kommer. Okay.
Ja.
Som
jag tänkte det. Det låter som en text. Okay. Mm.
Så vi avslutar med den här låten från BDA-orkestern. Vi vill ha en staty, heter den. Och det handlar om Lars Osten Bergström. Frågan är om det är dags igen. Kan Luleå bli svenska mästare 2022 efter att ha väntat sedan 1996? De har ju precis som ditt Björklöven, Jens, ett enda SM-guld.
Ett stolt.
Ja.
Och vad de gärna vill höra frasen: och Luleå är svenska mästare i ishockey för andra gången i historien. Samtidigt som alla kastar sig in på isen och jublar. Kanske hemma i Coop Norrbotten Arena. Det skulle de gärna vilja höra. Men jag vet att det är en och annan som står däremellan.
Ja.
Statylare blir i alla fall.
Vi hörs igen nästa vecka. Jens, Lasse och alla härliga sporthusutvänner där ute.
Mm. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Berglund blockerar mycket riktigt.
Lägger sig ner förstås.
Och det är vilt jubel!
Grattis!
Arne Bergström, han kommer från Östermalm. Han har ett hjärta som bultar lule, han har ett hjärta som bultar ho. Ingen annan har någonsin gjort det, ingen annan har coachat du, ingen annan har fått lyfta bucklar, ingen annan har gjort hans jobb. Att bygga monument. Det är dags att hylla den som hyllas bort. Vi vill ha en staty på Ormejens topp. Den ska vara brons och föreställa ostens kropp. Ett par tre kilometer ska den sticka upp. Det ska synas från Skellefteå, från Kebnekaise stå. Vill ha en staty. Alla skeppat i hela Europa, många lag har varit i hans hand.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.